Du lyssnar på Dramat på Norrmalmstorg av Per Svensson i samarbete med Håkan Lindé. Uppläsare Ludvig Josefsson. Förspel. I blomsteraffären vid Brommaplans tunnelbanestation köpte de en sommarbukett och blomograferade den till fängelset i Norrköping med en hälsning från Anna-Karin och han som kallar dig Slöfsen. De promenerade mycket, fast hon ibland blev vansinnigt trött och bara ville sitta, vilket var helt naturligt när hon hade så få veckor kvar. Ofta gick de ner i båthamnen, kikade på båtarna, småpratade. Han var särskilt förtjust i en gammal, stor båt som hette Gertrud. Ibland gick de runt den lilla sjön och matade änderna med bullbitar. Några gånger åkte de in till stan och tittade i affärer. Han skaffade en polaroidkamera och en Stockholmskarta. I en affär på Kungsgatan köpte han en transistorradio och på pub letade han upp en ny bag, en stor brun tygväska. Den ena dagen lades till den andra. Lägenheten ute i Bromma var visserligen liten, men det kändes bra att ha någon att prata med och han var trevlig och hjälpsam. Det tyckte granntanterna också, tant Marianne och tant Gertrud. De kom ner och tittade på rullgardinen han hjälpte henne att sätta upp. Han erbjöd sig att byta proppar åt dem. En dag hälsade de på hemma hos hennes moster och en dag kom mostern hem till dem. En annan dag kom Inger, en av hennes väninnor, på besök. Inger hade just flyttat till Täby och skulle snart gifta sig med sin kille. En gång ringde han sin mamma. "Var är du nu?" hade mamman frågat. "Det vet du att du inte får fråga, mamma", sa han då. Vid ett tillfälle, det var när han just flyttat in, kom hon in i rummet när han pysslade med ett par walkie-talkies. Då frågade han om hon visste var han kunde få tag på batterier. En annan gång, det var en av de sista dagarna, satt han och rotade i sin väska när hon fick syn på en brun peruk som låg på sängen bredvid honom. "Det är bara en sån där pryl man har", sa han. "Vill du klippa den åt mig?" Det gjorde hon. Sen provade hon peruken på sig själv, bara på kul. Han var ordentlig och tvättade själv sina strumpor och kalsonger och sin skjorta och tröja. En gång bad han henne om en trasa eller något liknande. Hon gav honom en pappersduk. Senare hittade hon den i soppinken. Oljig. Han hade ringt henne en tisdags eftermiddag, den sjunde var det väl, berättat att han var på väg till Stockholm och frågat om han fick bo hos henne ett tag. Hon hade sagt att det gick bra. Sen hade han ringt igen framåt kvällen och berättat att han missat tåget och inte kunde komma förrän nästa morgon. Då hade hon talat om för honom att hon skulle röntgas på Sankt Erik nästa dag och att de kunde ses där. När hon sen tittat på lappen från sjukhuset hade hon sett att där stod Sabbatsberg. Hon hade tagit miste. Men det hade ordnat sig ändå. När hon var klar på Sabbatsberg hade hon åkt till Sankt Erik och där hade han stått med sin väska. De hade tagit en taxi hem till henne och fikat. På torsdagskvällen hade de ätit kräftor. Första gången hon hade sett honom hade han stått i ett fönster på Kalmarfängelset med Clark. Det hade varit den första söndagen i juli. Hon hade åkt ner till Kalmar med Lenta och Claes, Clarks kompisar, och när de varit på väg in i fängelset hade han och Clark vinkat och hojtat till dem från fönstret. "Vi såg när ni körde förbi. Hittade ni inte hit? Oj, vad tjock du blivit." Det sista hade varit riktat till henne. Inne på fängelset hade de suttit med Clark från klockan 12 till 5. Det hade varit killarna som snackat. Gamla minnen från studiegården i Uppsala mest. Själv hade hon suttit tyst. Efter besöket hade de dröjt sig kvar ett tag utanför fängelset. De ville vinka adjö till Clark, men han dök inte upp i fönstret. Det var bara den andra killen, Clarks kompis, han som vinkat åt dem när de kommit, som stod där igen. De hade fortsatt över till Öland för att äta middag på strand i Borgholm. Hon hade aldrig varit på Öland förr och de hade stannat en gång för att fotografera väderkvarnar. I Borgholm hade killarna tittat på båtar nere i hamnen. De hade kört tillbaka till Stockholm samma kväll. Hon hade sovit.